Hej på er! Martin heter jag och jag är, som ni hör, som Birgitta sa, ursprungligen från Skåne. Vi har känt varandra ett antal år, Birgitta och familjen Gunnervall och jag. Vi har tjänat ihop på Timmernabben och Löttorp på Öland bland annat. Så det är väldigt roligt att få komma upp och hälsa på er här. Tack för inbjudan och tack för de här dagarna som vi har fått ha tillsammans. Jag är 40 år, jag är gift och har två barn. Vi kan sätta på en liten bild där så ser ni mina små gangstrar där till höger. Bella på 2 år och Mattis på 4 år också. Har vi en i det läget helt nystylad fru faktiskt. Hon var med i ett tv-program där hon skulle bli så här omgjord. Så att därav den utseendet faktiskt. Men hon ser hyfsat ut så i vanliga fall också. Så att, det är ingen jätteförändring. Men lite annorlunda ser hon väl ut där kanske. Jag jobbar som musikpastor och musikledare ute på Öckerö utanför Göteborg. Är det någon som har varit på Öckerö? Oh, det var ju många. Härligt. Kanske varit på Hönökonferensen eller så. Ja. Det är inte alls ovanligt att man i alla fall som ungdom på kvällarna åker över till Öckerö med på Nimbus. Nimbuskyrkan. Och det är där jag jobbar. Har varit där sedan 2006. Och vi är en hyfsat liten församling i förhållande till all vår verksamhet, får man väl säga. Vi är ungefär 250 stycken och upplever just nu att vi är inne i ett väldigt spännande skede. I torsdags kväll så var vi 35 stycken på Alfa. Och det har aldrig hänt innan att vi har varit så många. Och vi vet liksom inte riktigt hur vi ska ta hand om alla de här. Men det är ett angenämt problem, verkligen. Och likadant i vår andra verksamhet och musikskola och så vidare, så bubblar det, och det är väldigt roligt. Vi är bara tacksamma och kan ge tillbaka det till Gud, för det är ingenting vi själva kan erbjuda eller som vi kan ta åt oss äran för. I denna predikan idag så skulle jag vilja fortsätta lite på det temat som vi har haft under helgen. Och jag skulle vilja bredda det lite. Utan att ha vetat om det långt i förväg så var faktiskt temat som vi hörde här innan samhällsansvar idag. Det är dagens rubrik. Och det går väldigt bra hand i hand med det jag hade tänkt att säga. Förra helgen så var jag på en inspirationshelg i Huskvarna. En ständigt återkommande, årligen återkommande lovsångs- och undervisningshelg. Med temat hands up, hands out. Alltså uppsträckta händer och utsträckta händer. Och jag tror att det vi gör här i gudstjänsten, när vi kommer inför Gud, när vi ärar honom, det måste rimma med det vi gör i våran vardag, i vårt liv. Det är väldigt lätt att, på ett sätt är det väldigt lätt att ära Gud, men människan utanför har också ett behov, och det är de vi är kallade att tjäna. Så dagens, mitt tema på den här predikan är att leva i tillbedjan. Och då kanske någon tänker, kan man leva i det? Är det inte någonting vi gör, precis det vi har gjort just nu, att vi har sjungit, att vi har tillbett här i gudstjänsten? Och jag skulle vilja säga att det är ett uttryck för tillbedjan, det vi gjorde precis här innan. Likaså att vi la pengarna i kollektboxen, det är också ett sätt att ära Gud. Men det stannar inte där, det finns så mycket mer skulle jag vilja säga. Vi kan ta nästa bild här. Dietrich Bonhoeffer, den tyske prästen och teologidoktorn, fick bara leva ett kort liv i början av 1900-talet. Och han hängdes 1945. För sin kristna tro. Han blev martyr för sin tro. Jordelivet togs ifrån honom, men tron på Jesus Kristus som sin frälsare kunde ingen ta ifrån honom. Och han sa mycket tänkvärt. Bland annat så sa han, i tillbedjan älskar vi Gud för hans egen skull. För den han är och för den glädje som flödar ifrån honom. Och slår man upp ordet tillbedjan på nätet idag, googlar man det på nätet, så får man upp synonymer som dyrkan, vördnad, lov, kärlek, beundran och till och med svärmeri. Och som jag sa innan så finns det många sätt som vi kan närma oss tillbedjan på. Och kanske det blir som allra tydligast, det är just i det uttrycket vi gjorde nyss tillsammans. Som församling men också som enskilda, där vi vänder oss bort från allt det vi kom ifrån och det vi är på väg till och bara stannar upp, fokuserar på vem Gud är och vad han har gjort för oss. För Gud skapade inte oss som självgående, enskilda individer enbart. Utan han skapade oss för relation med honom. med en inbyggd evig törst efter mer av honom. Och detta är inget nytt påfund. Det går så långt tillbaka som till Gamla testamentet och till Adam och till Mose. Vi uppmanas på så många ställen i Guds ord att tillbe och ära honom. Jag tar nästa bild här. Psalm 29. Ära Herren ni gudasöner, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn. Fall ner inför Herren i helig skrud. Och vidare, klappa händer alla folk, hylla Gud med jubelrop. Ty Herren den högste är värd att frukta, en stor konung över hela jorden. Psalm 65 säger, lovsång tillkommer dig, o Gud på Sion. Och 92, det är gott att tacka Herren, att lovsjunga ditt namn, du den högste. Och så vidare, det är bara ett axplock av alla de exempel som uppmanar oss att göra detta. Och det leder till min första punkt. Tillbedjan kräver vårt engagemang på något sätt. Som dessa bibelverser vi nyss läste uttrycker det, så hör tillbedjan, lovsång, tätt ihop. Och det är därför som man i en kristen kyrka medvetet tar tid i detta. Det är ingen ny trend, det är inget eventuellt tillval på gudstjänstmenyn, utan ett gensvar på Guds längtan att möta oss genom dessa uttryck. En mötesplats helt enkelt, där det möjliggörs att du och jag kan möta Gud. När vi människor vill ha kontakt, då försöker vi upprätta någon slags kommunikation. Vi kanske skypar tillsammans över nätet, vi kanske smsar, eller ni vet. Det finns oändligt många sätt att kommunicera idag. Men det krävs kommunikation på något sätt. Och på samma sätt så är det i relationen med Gud. Den kräver kommunikation. Och på det sätt som att kommunicera på som Gud har valt, det är genom tillbedjan till honom. Vi får genom bön och lovsång tillbe och ära honom för hans eviga sanningar, för den han är och för vad han har gjort för oss. Och vi kan ha självklart olika syn på företeelsen lovsång när vi pratar om sången lovsång. Självklart i vilken omfattning, vilken genre och vilken sort och så vidare. Och jag reser runt en hel del i olika församlingar i Sverige och får höra ju just en del synpunkter på detta, med all rätt. Det där är ingenting för mig. Det där slamret, det går jag inte alls igång på. Det är så tjatigt och det är så enformigt och det låter och så vidare. Och jag kan förstå det till en viss del, absolut. Men jag tror att i grunden så har man, med all respekt för lovsångsledare, sångledare och musikledare som försöker göra sitt bästa, så har man kanske ändå inte riktigt förstått avsikten och poängen med varför vi gör som vi gör. Det är så mycket djupare, grundat, djuplodat hos Gud ifrån Guds håll än bara en slags stund i gudstjänsten. Och jag är den första att hålla med om att sångstila och ovisa musikledare kan vara mer eller mindre tilltalande, absolut. Och vi är olika som människor, lika många människor som vi är, lika många olika stilar representerar vi. Vi har olika smak och olika tycker, men i grundfrågan, alltså tillbedjan eller ej, där borde det för varje Jesusbekännande kristen inte finnas någon som helst tvekan. Jag tar nummer 2. För Gud har behag till tillbedjan. Vi behöver ständigt, tror jag, gräva oss tillbaka till förståelsen vad tillbedjan handlar om. Läser vi Guds ord så lyser det som en röd tråd ifrån pärm till pärm att det är en oskiljaktig del i den kristnes liv och tro. En kristen människas liv eller en församlingsliv utan tillbedjan är lika otänkbart som ett äktenskap utan kärlek. Det blir inte så bra. Det håller inte så länge. För att två människor ska kunna leva tillsammans ett helt liv så krävs kärlek och respekt. Helt fundamentalt. Och på samma sätt tror jag det är med en församling utan tillbedjan. Med tillbedjan blir det en hopbyggd fungerande relation. Tillbedjan är en oskiljaktig del i livet med Gud. Jag tror Gud skapade sången och musiken för att vi skulle ge den tillbaka till honom. Och rätt använd så sätter den strålkastaren på föremålet, det vill säga Jesus. För det är så att musiken är det största universella språket som kommunicerar över ideologiska och över kulturella gränser med budskap som berör människan både i hennes liv och i hennes känslor. Gud visste vad han gjorde när han skapade musiken och sången. Han visste vad han gjorde. Och framförallt då han tänkte att det skulle vara ett medel i tillbedjan till honom. Jag är övertygad om att all musik, jag får övrigt allt som gör att hjärtat blir varmt av fascinationen över Gud, det är lovsång och tillbedjan. Ända sedan upplysningstiden så har vi trott att det finns en sfär där liksom Gud inte är närvarande. Men Bibeln talar om att hela livet behöver göras synligt och heligt. Psalm 24 säger att hela jorden är Herrens. Med andra ord, allt vi bär fram i ärlig lovsång till Gud för att ära honom blir heligt. Punkt 3. Tillbedjan är ett gensvar på den treenige Gudens son. Alltså treenig Gud, Fader och Ande. Guds tanke var inte att vi bildligt talat skulle lyfta luren 15 minuter varje söndag förmiddag. Utan att detta skulle få vara en livsstil i relation med honom. Alla människor tillber, tror jag. Frågan är bara vad. Det är som med reportern på tv-programmet När och fjärran för några år sedan. Som, ja, det var säkert här i närheten någonstans. Han satt på en svensk bergstopp. Med den mest fantastiska och vidunderliga utsikt framför sig. Kan ni föreställa er bergstoppen och den lilla porlande bäcken? Och så sitter den här reportern där i andäktig förundran och säger, nu skulle man ha någon att tacka. Och när jag hörde det, jag bara kände, kära vän, du skulle kunna få tacka någon för det. Det finns en som har gett dig detta. Detta vackra som bara, det bara finns där för dig. Men du vet inte om det, vem som har gjort det för dig. Du kan få lära känna honom som faktiskt har gett dig detta. Erbjuder dig denna fantastiska natur och denna omgivning. Det vi skulle kunna kalla för den allmänna uppenbarelsen. Alltså Guds synliga skapelse, universum, fjället, snöflingan, förundran över det nyfödda barnet och så vidare och så vidare. Honom kan du få rikta tack till i din fascination. Och till dig här som redan har upptäckt detta så kan jag bara säga grattis. För du vet vem som står bakom allt detta. Och du får kanalisera din fascination och förundran i tillbedjan. Och har du ännu inte upptäckt detta, så skulle jag vilja uppmuntra dig att söka honom. Sök tillfällena i ditt liv där du blir fascinerad. Och låt inte bara stanna där, utan rikta din fascination till honom. Tacka honom för det fina han har gjort och för det fina han gör för dig. Han låter dig ta första steget. Han är inte den som tränger sig på. Han är inte den som kräver det av oss. Utan han vill att vi ska själva förstå detta. Och därför får vi be också, helige ande, gör mig mottaglig för detta. Låt mig förstå vem Gud är, vem fadern är. En sån enkel bön räcker för att Gud redan ska vara där. Det behövs inga längre presentationer. Han vet redan allt om dig. Han har skapat dig och följt hela livet med dig. Du har bara kanske inte vetat om det. Jag läste för ett tag sedan en artikel om bön i Svenska Journalen. Det låter som att jag läser alla de här präktiga tidningarna med Svenska Journalen. Jag tittar på När och fjärran och alla de här programmen. Det händer inte så ofta, men just de här har jag faktiskt läst och sett. I alla fall, i Svenska Journalen var det en intervju med programledaren Doreen Månsson. Hon var programledare på Bolibompa på den tiden, ett barnprogram. Hon berättade där om sin kamp faktiskt, mellan att vara människa och att leva nära Gud. Och det som talade till mig var hennes ärlighet kring det som faktiskt drog bort henne ifrån Gud. Och så här sa hon om sin tro och relation med Gud. Andra har kanske synpunkter på min tro, men det gör mig inte så mycket. Det viktiga är att Gud och jag är överens. Det finns väl en hel del kvar att göra. Jag är irriterad på mig själv för att jag svär så mycket. Jag tror att det är en upprorsgrej. När jag jobbade med barnprogrammet Bolibompa så var det absolut förbjudet att svära. Jag tar igen allt det nu. Fast jag tycker inte att det är särskilt bra. För mig har det ingenting med tron att göra. Det är mer irriterande att uttrycka mig slarvigt. Och lite längre ner i artikeln så säger hon så här. Bönen är viktig för mig. När jag väntade min äldsta dotter så började jag be till Gud varje kväll. Först handlade det mest om att barnet skulle få vara friskt. Men sen gav jag ett löfte om att jag skulle tacka Gud för allt jag fick vara med om. Att se det goda i livet som välsignelse. Och det har hjälpt mig. Men när min pappa dog hade jag radiotystnad i 2 månader. Då var jag väldigt arg på Gud. Tack. Jag tror precis så här är det för så många människor. Vi lever i en verklighet där det inte alltid är en dans på rosor. Där det inte alltid är lätt att tacka Gud för det som sker. Vi har i vår familj, eller min systers familj nu närmast, precis i somras, hon har gått igenom, där hände deras son 4,5 år tror jag, han är 5 år nu, fick leukemi. Och den process det innebär som förälder att behöva gå igenom en sån sak, det borde ingen behöva gå igenom. En oerhörd prövning att mitt i allt detta ändå rikta sitt tack till Gud. Och sen bara för någon månad sen själv få vara med om att ha en syster i sig som är så stor så att läkaren inte riktigt vet hur de ska hantera det. Men mitt i det här så lever vi ändå i en relation med Gud, vare sig vi vill eller inte. Jag vet inte om ni kan tänka er ett spänningsfält. Jag vet på fysiklektionerna vi gick i skolan med 2 magneter och en bit metall i mitten. Ett spänningsfält där den ena kraften, den ena magneten från den sidan drar allt vad den kan. Och i den andra änden en annan magnet som drar allt vad den kan åt den här magneten. Jag tror precis så är det att leva livet. Det finns en kraft som inte vill att vi ska hålla oss nära Gud. Och så finns det en kraft som vill att vi ska göra det. Vi lever i ett spänningsfält där vi hela tiden brottas med saker som är goda, som möter oss, som är bra. Men också saker som påverkar oss som inte är lätta att gå igenom. Och detta vet Gud om. Det var därför som Jesu död och uppståndelse var helt nödvändig och avhängig. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt för oss att närma sig Gud. Gud ser inte oss som orena, dåliga, syndiga människor. Utan genom det som Jesus har gjort för oss så blir vi godkända. Ni vet på Disneys julafton, de här dockorna som får en stämpel i baken. Okej, precis så är det med Gud. Han har gett dig och mig ett okej i baken. Ni är okej, du är okej. Du får komma till mig. Gud vill inget hellre än att umgås med oss. Jag vet inte exakt vad det var, men det var faktiskt även här uppe i fjällen någonstans för något år sedan en liten kille som heter Sebastian som sprang iväg. Han kom iväg från sina föräldrar och återfanns, tack och lov, välbehållen efter ett tag. Men det första han sa när han kom tillbaka: mamma, jag vill att du kramar mig. Och jag tycker det var så oerhört talande. Vi människor, vi springer bort från Gud, medvetet eller omedvetet. Men tänk er det första uttrycket som ett litet barn gör när han kommer tillbaka eller för första gången kan lära sig stå, sträcker sig mot sina föräldrar, att det finns ingen annan att vila sig emot. Det finns ingen annan som kan rädda. Föräldern finns där som den räddande att ta emot. Precis samma sak är det för oss människor. Vi får sträcka oss mot Gud när vi behöver hjälp. Precis så är det för oss. Ända sedan Adam och Eva till Doreen Månsson som jag pratade om nyss. Medvetet eller omedvetet så springer vi bort från Gud och tappar kontakten med honom. Men också en bild på att vi får alltid komma tillbaka. Det är det som kallas nåd. Och historien om Sebastian blir inte sämre för att hans mamma heter Gudrun. Många gånger så tror vi att det vi känner eller det vi upplever inte kan kombineras med ett liv i tillbedjan. Och framförallt inte våra mörka, deppiga sidor. Som tvivel och gråt och förtvivlan. En nära vän till mig, Erik Tilling, en fantastisk musiker och sångare, han har uppmuntrat mig mycket i detta, att det är inte bara på topp alltid. Det är inte bara de här glada sångerna varje dag, utan det finns faktiskt något som heter klagosånger också. Och jag tror att det speglar en del av livet. Sen ska vi alltid tacka honom för det han har gjort. Vi ska alltid ha anledning att tacka Gud för det han har gjort. Men det finns en stund i livet där det också är mörker och vi inte ser något ljus, något ljus i tunneln. Vi har gamla testamentets klagosånger som vi får använda oss av att komma inför Gud med. Klagovisorna är för övrigt böner födda under just stunder av tvivel och mörker, förtvivlan. Att med tårar komma inför Gud, bara det är ett sätt att nalkas Gud. Jag tar nästa bild. Den amerikanske protestantpastorn, teologen och författaren Aiden Wilson Tozer, han skriver i en av sina böcker så här: Gud gör allt med ett syfte. Blommorna skapades för att vara vackra, fåglarna för att sjunga, träden att bära frukt. Men Gud gjorde människan till skapelsens krona för att älska honom, uppskatta honom, njuta av honom och tillbe honom. Blommorna är fortfarande vackra, fåglarna sjunger och träden bär fortfarande frukt, tack och lov. Men hur är det med människan? Gud gav människan en harpa, men den ligger tyst vid hennes fötter. Och ett ofta citerat bibelställe i Nya testamentet när man talar om just tillbedjan är från Johannes 4:23. Den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber måste tillbe i ande och sanning. Att tillbe i ande och sanning, det känns ganska komplicerat tycker jag. Vad innebär det? Jag fick i alla fall hjälp av en annan författare, Terry Law. Han skriver så här i en bok, Kraften i lovsång och tillbedjan. Att människan består av ande, kropp och själ, precis enligt första Thessalonikerbrevet 5. Och kort sagt så är Terrys sammanfattning att kroppen registrerar omvärlden och är världsmedveten. Och att själen är jag-medveten. Människans ande är Guds-medveten. Och det är bara genom anden som vi kan tillbe. Han menar alltså att de som tillber Gud i sanning är de som sträcker sig mot Gud i sin ande och gör det i enlighet med sanningen i Guds ord. Jag tror också att en del av detta att tillbe i ande kan vara att låta sig ledas av den heliga ande som bor i oss. Precis som vi kan få göra när vi ber. Vi kan få låta den heliga ande leda våran bön. Grundaren till den kristna amerikanska studentrörelsen Passion, Louis Gigillo, han har gett oss en bra definition på tillbedjan. Han säger så här: tillbedjan, jag ska se om det kommer en bild på det. Tillbedjan är vår respons, både personligt och tillsammans som församling, till Gud för vem han är och för vad han har gjort. Uttryckt genom vad vi säger och hur vi lever. Jag tycker det är jättebra. Det är så bra formulerat. Tillbedjan är vårt gensvar till den treige gudens oändliga nåd, där allt börjar med uppenbarelsen av Gud. Vi skulle inte veta någonting om honom om han inte hade uppenbarat sig. Det räcker att blicka ut i naturen som den här reportern på SVT var det, gjorde. Han visste inte hur man skulle tacka. Men för oss som vet, för dig som vet vem du ska tacka, så finns det en omgivning att glädjas över och tacka för. Havet där jag lever påminner mig om Guds gränslösa djup och hur grund och liten jag är i förhållande till det. Eller stjärnhimlen som talar starkt om hur stor Gud är i förhållande till mig som människa. Romarbrevet 1 säger att det man kan veta om Gud kan det, alltså människorna, ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan skapelsen, världens skapelse, så har hans osynliga egenskap, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Så säger Paulus. Men mer än i någonting annat, utöver naturen och de synliga verk vi kan se omkring oss, så har Gud uppenbarat sig själv i Jesus Kristus. Jesus visar oss vem Gud är. Han säger i Johannes 14, den som har sett mig och sett fadern. Och en av vår tids mest kända sångförfattare, moderna psalmförfattare, Matt Redman, en av mina stora förebilder för övrigt. Han säger, när det handlar om, vi ser bilden, när det handlar om tillbedjan är det tronen som slår an tonen. När vi samlas är det inte bara till en gudstjänst eller till en kyrklokal vi kommer. Vi kommer inför Guds egen tron. Alltså, det handlar inte i första hand om oss. Vi måste inse, tror jag, att gudstjänsten inte i första hand är till för oss. Gud bevarar oss från att våra gudstjänster skulle vara någon slags kristen veckounderhållning. Att fira gudstjänst innebär bokstavligt talat att göra tjänst inför Gud. Paulus säger vidare i Romarbrevet 12 att därför ber jag er, bröder och systrar för den skull, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Min gode vän och numera också chef, om man vill kalla honom, föreståndaren i vår församling, Mattias Martinsson, han fick vid ett intervjutillfälle tillsammans med en sångare i ett band som heter Delirious, för övrigt ett ganska stort, välkänt band för några år sedan, lovsångsband. Han fick frågan om vad tillbedjan betyder för honom. Och Mattias och den här sångaren, de satt tillsammans och Mattias, han tänkte, vad ska man svara på det nu i det här sammanhanget? Nu måste jag ju komma med någonting bra här. Så han började med att citera den franske religionsfilosofen Blaise Pascal. Och, ja, Gud har ju skapat ett tomrum i människan. Vi kan bara tillfredsställa det tomrummet genom att Gud fyller det hålet och bla bla bla. Och det enda responsen på ett gudsmöte är tillbedjan. Och det finns inget annat du kan göra när du möter honom. Och så fortsatte han att ge massa argument. Och när sen frågan gick över till Martin Smith, som han heter, så sa han bara kort och gott: för mig personligen så är tillbedjan att leva ordet tack. Och efter en stunds tystnad så fortsatte han att förklara lite hur han menade. Vi är skapade till detta. Vi finns inte till i första hand för att köpa bilar eller för att äta mat, inte ens för att skaffa barn i första hand. Själva syftet med att vi lever är att vara tillbedjare, att vara människor som säger: Gud, jag älskar dig. Och för mig så känner jag att det svaret, det räcker för mig. Det är så sant att leva ordet tack. Jag skulle säkert också försökt som Mattias där att dra någon lång harang på ett svar som, ja, att alla människor tillber, frågan är bara vad, eller ja, det är bara att följa spåren av våra liv och våra val och så vidare. När det kan vara så enkelt om att, och svårt för den saken skulle också, att leva ordet tack. Och då är frågan, varför ska vi tillbe? Jag tror att det är oerhört viktigt att vi ofta så söker vi Herrens händer än hans ansikte. Alltså den han är. Vi kommer ofta med ett behov än att bara komma inför honom och säga tack. Och det är inget fel, självklart inte, att komma inför Gud med ett behov. Självklart inte. Vi är väldigt snabba på det här att springa till Gud så fort det är någonting. Och sen däremellan så är det kanske ganska tyst. Det räcker att gå till mitt liv. Gud längtar efter att vi hör av oss till honom och söker honom. Att vi ingår relation med honom. Och då vi talar om relationer så handlar det både om att ge och ta. Går jag till min och Sofias relation så skulle jag bara hela tiden ta och ta och ta. Så skulle inte den överleva så länge. Det handlar om att ge också. Överfört i vår relation till Gud så längtar Gud efter att vi ska ge och offra till honom. I tid, i prioriteringar, i kärlek till andra människor och så vidare och så vidare. Och förutom att Guds ord uppmanar oss att tillbe honom så är en konsekvens av sann tillbedjan att situationer faktiskt förändras i den andliga världen. Men det finns också exempel på det, att vid tillbedjan sker att det sker förändringar i den synliga världen. Ett bibliskt exempel, det är när Paulus och Silas har blivit tillfångatagna, piskade och sitter i fängelse. Kanske inte den mest bekväma situationen att hamna i. Absolut inte. Men de valde ändå att ta vara på tiden och vara inför Gud i bön och lovsång mitt i natten där. Kan vi läsa om i Apostlagärningarna 16. Ett annat exempel är Gamla testamentet, i Andra krönikeboken 20 kapitlet, där kung Josafat besegrar fienden mitt i ett fysiskt verkligt krig. Under det att folket faktiskt prisar Gud. Längst fram i frontlinjen, utan mänskliga vapen, så skickade Josafat sångarna som skulle prisa och ära Gud. Jag tycker det är fantastiskt mäktigt att det visar på något sätt att det är väldigt viktig tjänst att komma inför Gud i sång och i tillbedjan. Det var de som gick först. mig säger det att lovsång och tillbedjan innehar en oerhörd makt och kraft i den andliga världen, men också i den synliga. Jag ska hoppa lite framåt här. Det jag har velat säga och det jag skulle vilja att du tar med dig idag, det är att vi tillber Jesus Kristus därför att ingen annan, varken människor på jorden eller andar i det himmelska, ingen annan är på samma sätt värd vår lydnad och vår tillit än Jesus Kristus. Däremot så tillber vi inte med beräkningar på vad som vi skulle kunna få ut av det. Jag är övertygad om att Paulus och Silas, de hade fortsatt sina lovsångskvällar även om de hade blivit befriade ur fängelset. De tillbad precis av samma anledning som vi gör idag. Det finns ingen annan sann reaktion efter att ha mött den upphöjde Jesus Kristus. Vår tillbedjan är djupast sett ett uttryck för hur vi tror att verkligheten är beskaffad. Och är det någonting som jag verkligen vill att du skulle ta med dig idag, så är det att tillbedjan är startpunkten, grundpulsen, livshållningen och slutmålet för det kristna livet. Med all respekt för det lidande som Paulus och Silas fick genomgå då de pryglades för sin kristna tro, Gud bevara så att vi aldrig skulle behöva hamna i det, så vågar jag ändå påstå oss, alltså för att oss som lever i tillbedjan, så kan till och med en fängelsehåla bli en tronsal fylld av Guds härlighet. Och då är inte uttrycksmedlen det mest relevanta, utan att det får ske i ande och sanning. Gud har genom Jesus kommit oss så nära. Men ofta så håller vi en så typisk svensk lätt och lagom distans till honom. Jag vet inte hur det är i ditt liv, men i mitt inre så drömmer jag om och längtar efter att få se människor, enskilda och församlingar, som vågar släppa spärrarna av människofruktan och sträcka sig mot Gud i hängiven tillbedjan, samtidigt som man sträcker ut handen mot den förlorade människan i världen i en inbjudande tjänst och säger: kom som du är, bli inte som en av oss, utan bli den som du är kallad till att vara, nämligen en tillbedjare som lever ordet. Tack. Amen. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du är kung, du är vår kung. Tack för att du har dött för oss och uppstått för oss. Och Gud, förlåt oss för att vi ofta springer bort ifrån dig, att vi väljer att ge fokus åt sådant som är egentligen av andra prioritet, inte första prioritet. Förlåt oss här för det och ta emot oss på nytt och möt oss när vi vill komma tillbaka. Tack att vi får tillbe dig och ära dig för det du har gjort för oss och det du är för oss. Jag ber för denna församling och de här människor som finns här, Gud. Låt det som har hänt denna helgen och det som har sagts och gjorts på något sätt få beröra och ge liv i framtiden, Herre. När det gäller tillbedjan och lovsång och livet med dig, helt enkelt. Tack att du inte förskjuter någon. Du inte räknar bort någon. Utan att du välkomnar med öppen famn när vi kommer till dig. Herre, vi älskar dig. Vi upphöjer dig. Du är den största, den högsta. Möt med oss även i resten av gudstjänsten här idag. Helige Ande, kom och ge liv. I Jesu namn. Amen.